var det dags för en ny vecka och en ny möjlighet att drömma kring framtidens kyrka. Och idag sitter jag här med en ny gäst. Varje vecka en ny gäst. Och idag är det Johanna Bjurenstedt Gustafsson.
Ja, jag får ju lägga till det då. Min man heter ju Gustafsson, så när vi gifte oss för 30 år sedan så... Han ville inte byta efternamn.
Nej.
Så jag fick lägga till det där Gustafsson.
Och du ville inte heller byta efternamn?
Nej, det ville jag inte. Enkelt. Jag tyckte det var liksom, fanns redan en som hette Janne Gustafsson på Donsö. Dit jag flyttade, så att jag tyckte att jag ville behålla mitt namn.
Du hade ju rent objektivt mer rätt, tycker jag, ja, än vad han hade. Men det var fint att du ödmjukade dig idag.
Jag ödmjukade mig lite grann. Så. Mm.
Du, Johanna Bjurenstedt Gustafsson, om du får beskriva dig själv så kort och så bra som möjligt, hur låter det då?
Ja, det där, jag tänker att alla säger samma sak, att det är så svårt att liksom presentera sig själv, men jag börjar väl med min ålder då, 53 år, bor på Donsö, uppväxt i Jönköping, jobbar som pastor i Ekumeniakyrkan, församlings- och föreningsvecklare i Region Väst, har tre ganska stora barn, älskar, nej men alltså, usch, det är lätt så fromt, jag håller mycket på med sång och musik också, jag skriver mycket eget, ut och sjunger och spelar och ja.
Jobbat i församling tidigare? Sävedalen,
ja, i Sävedalens Ekumeniakyrka. Jag blev ju ordinerad 2019. Jag brukar ju säga att jag var med om en omvändelse 2012. Jag är uppväxt i pingst. Och gick ur när jag var 20. Och tänkte inte att det här med kyrka och församling var någonting för mig. Lämnade väl inte tron kanske. Det är ju en definitionsfråga. Men utbildade mig. Inom mediekommunikation i Göteborg. Tog min magisterexamen där och jobbade på mediebyrå. Sen var jag ju med om det jag brukar kalla för en omvändelse 2012. Och i den vevan så började jag sedermera också läsa teologi. Och så blev det pastor.
Just det.
Ja.
Och så några år först då som lokal församlingspastor.
Precis.
Och så nu i församlingsutvecklingsfrågor.
Ja, det heter församlings- och föreningsutvecklare numera i Region Väst då.
Just det.
Just för att vi tänker att kyrka och förening hänger ihop.
Ja, ja. Och för att det alltid behöver vara dubbelnamn när du är igång
ja,
kanske.
Ja. Jag har inte tänkt på, men lite så kanske jag. Ja. Ja.
Du, den stora frågan i den här podden är ju helt enkelt drömmen och längtan kring kyrkan. Och då tänker vi framåt, för då blir man inte så begränsad av nuet och omständigheterna. De här frågorna jobbar ju du med hela tiden. Mötet med församlingar och föreningar.
Ja, och i mina egna grubblerier, för jag visste ju att, jag sa ju till dig och var helt ärlig att jag inte har lyssnat på ett enda poddavsnitt, och så vet jag inte om det var bra eller dåligt, men nu fick det ju vara vad det var,
ja.
Så får jag gå och lyssna i efterhand, tänker jag då, för jag tror att du sa till mig spaning kring framtidens kyrka eller något sånt där.
Kanske, jag har lite svårt att lära mig själv
vad, ja, vad det är podden heter. Vad du vill komma åt liksom. Och då går ju mitt hjärnkontor liksom sätta igång då. För tänkte jag får ju ändå fundera lite på vad jag tänker kring kyrka. Vad är kyrka?
Mm.
Vad är församling? Vad är en kristen gemenskap? Vad är skillnaden?
Mm.
Vem får vara med i en kyrka? Alltså vem bestämmer vad som är kyrkan? Den tycker jag är en väldigt spännande fråga att fundera kring.
Ja. Vilken börjar vi med?
Ja, men vilken börjar vi med? Nu blev det tyst här, för nu måste jag tänka vad jag vill börja med. Ja, men får jag börja i min längtan då? Kring, alltså så vill man ju gärna vara lite teolog också då, eftersom man är utbildad. Och
måste
så tänker
ta
man ju,
på det.
Ja, men lite, för kyrkan är ju, tänker jag, i sin, i sitt väsen är ju kyrkan vad den är, på något sätt. Och sen kan den ju uppstå i många olika former. Och finnas i många olika former. Och,
tänker du rent organisatoriskt och så då?
Ja. Och är kyrka där två eller tre är församlade? Alltså vad går gränsen för? Det finns olika definitioner på det där. Mm. Olika samfund och olika traditioner benämner väl det på lite olika sätt. Man kan väl också tänka liksom att Jesus använder sig aldrig av ordet kyrka på det sättet, utan eklesia och gemenskap. Så där, man kan ju börja där om man vill liksom fundera över vad är det vi pratar om. Är det Ekumeniakyrkan som jag är en del av? Är det den världsvida kyrkan? Är det den lilla lokala församlingen? Är det mötet i vardagen kring en kopp kaffe och samtal om tro och liv. Alltså, vad är kyrka? Där skulle man ju kunna börja.
Ja, och det är egentligen allt det, och där är frågan egentligen så öppen, så att det är liksom vilken ingång du väljer att ta. Men låt mig fråga då så här istället för att ge...
Jag tänker du ändå intervjuar det här, ja, så du får vägleda mig lite.
Låt mig ge riktningen där utifrån, alltså vilken av de här definitionerna ligger dig varmast om hjärtat, och vilken ser du liksom i framtiden? Är det klart att man inte kan koppla bort den världsvida kyrkan och säga den ska vi inte ha, den finns ju oavsett om man prioriterar den eller inte, eller oavsett om man fäster blicken på den eller inte. Men tror du att den lilla gemenskapen, alltså den riktigt lilla gemenskapen, tror du den kommer bli viktigare som uttryck för kyrkan framöver?
Det tror jag. Och det är väl också där jag själv finner liksom min näring, och där jag själv upptäcker både mer utav vem jag själv är och vem Gud är. Man får också möjlighet att, ja, men att dela livet med varandra på riktigt. Och jag är ingen specialist i kyrkohistoria, men jag tänker att kyrkan växte ju fram på det sättet i det lilla sammanhanget. Och om man ser hur församlingar har uppstått, liksom World Wide Web, så är det oftast liksom ur det lilla som någonting växer. Det är liksom organiskt. Och sen behöver vi människor på något sätt organisera oss. Och ibland kan man ju undra om vi har organiserat ihjäl oss. Men om vi ska prata om kyrka som den lilla gemenskapen, så tycker jag redan också att jag ser att det är det som håller på att växa fram. I alla fall den kontexten som jag befinner mig i. För det är också det där när man pratar om... Jag kan ju alltid bara egentligen prata utifrån mig själv. Vad jag ser och vad jag upplever... Jag tänker att det är det som är både utmanande och sant på något sätt. Och jag kan väl också tänka att jag gick ur kyrkan för att jag inte mäktade med det. Så jag har ju med mig min historia från att kanske kyrkan inte bara var så... Eller den lokala församlingen. Du ser, redan här så vet vi inte riktigt vad vi använder för ord. Men om vi... Jag säger namnet kyrka då. Så kan vi...
Ja, gör det.
Ja, jag säger det. Men alltså, för mig var det så mycket som skavde. Och så mycket som var superbra. Och det gjorde ju att jag ville distansera mig från vissa saker. Jag tänkte, det här håller inte. Och det har såklart format mitt sätt att se på kyrka idag, eller vad jag längtar efter och vad jag ser att många andra människor längtar också, som kanske har min bakgrund och erfarenhet. Där det finns ett skav gentemot det man är uppväxt i. Och sen finns det ju andra människor som man möter som inte har någon erfarenhet alls. Och där kyrkan har blivit, eller den lokala församlingen har blivit skillnad mellan död och liv för den människan. Där det bara enbart är någonting helt fantastiskt och livsavgörande. Så ja, där skulle jag väl kunna börja någonstans. Och också att jag nog också mer och mer går åt, jag tror vi behöver hålla det enkelt, eller jag längtar efter enkelhet, så kanske jag mer ska säga då. Lite mer efter det liturgiska, lite mer ja, men sånger som man alla kan sjunga med i hela tiden. Och det är ju min längtan efter gudstjänstfirandet. För det där är ju också en sak. Hur förhåller sig gudstjänstlivet till kyrkan? För jag menar ju att gudstjänsten på något sätt är navet. I det som vi kallar kyrka eller församling eller gemenskap.
Utan gudstjänst i någon form, svårt att kalla det kyrka.
Ja, men det tycker jag. Och jag tänker på de första kristna, där man delade allt. Man bröt brödet. Det har svårt. Sen gudstjänstens form kan ju se ut på oändligt många sätt. Men ändå att de momenten finns.
Det skulle rent kunna vara fyra personer runt ett köksbord.
Absolut.
Där man samtalar om en bibeltext eller ett ämne, en situation. Kanske sjunger någon lovsång, a cappella tillsammans och delar fyra nattvard. Det är en gudstjänst också.
Det är definitivt en gudstjänst skulle jag vilja säga. Och när man möter lite mindre församlingar. Och jag ser på deras söndagar att de har firat sin gudstjänst och så är det tre stycken som står, bara att vi säger att någon står där framme eller på scenen genast, där tycker jag att det blir lite konstigt egentligen. Mm. Och så sitter det kanske 10 stycken i bänkraderna. Och så försöker man upprätthålla det här och man vill få dit predikanter, någon som spelar. Så brukar jag komma med ett förslag och det är ju att kan vi inte bara prova att göra en bibelläsningsreflektion tillsammans? Mm. Och se hur det funkar. Och oftast blir det en aha-upplevelse att vi kan tolka Guds ordet tillsammans. Vi kan läsa texten, vi kan tolka den tillsammans. Vi kan sjunga med en gitarr, bara la cappella. Mm. Vi kan dela brödet. Så att det behöver inte vara så himla märkvärdigt egentligen. Sen menar jag också att det är en fantastisk styrka i att samlas många kristna vid ett och samma tillfälle. Mm. Så stora gudstjänster med många människor behöver vi också, tror jag, för att känna att vi är många.
Ja.
Men kanske liksom i det här vardagslivet vi lever så är det väl det jag längtar efter, trivs bäst i. Känner det hållbart, enklare att bjuda med och bjuda in. Ja.
Vilket är enklare att bjuda in till? Är det det lilla runt matbordet eller är det den lite större samlingen?
Ja, det beror ju också på då vad det är man bjuder in till i det stora sammanhanget. Är det en julkonsert så kan ju det vara väldigt enkelt att bjuda in till.
Ja.
Men annars skulle jag nog vilja säga att om jag vill bjuda med mig så vill jag ändå, Gud gör ju vad han vill när han vill och sådär. Mm. Ibland tänker jag att jag behöver ta väldigt mycket ansvar liksom för vad som ska hända i det man då bjuder in till. Men jag har erfarenhet, tycker jag, det är enklare att bjuda in till det lilla samtalet och i en mindre grupp. Faktiskt.
Mm.
Så framtidens kyrka har den där kombon. Om du, alltså för att du ska må så bra som möjligt och trivas så bra som möjligt, har den här dubbelheten av det lilla och det stora. Eller?
Och där säger du någonting väldigt spännande, för att jag ska trivas.
Ja.
För det här är ju utmaningen också med den kristna tron. Alltså, vi pratar ju mycket om ord som lärjungaskap och efterföljelse och vi ska älska Jesus. Och jag utgår ifrån att alla människor som jag möter i församlingar älskar Jesus. Mm. Man uttrycker bara det på lite olika sätt.
Mm.
Vad skulle jag komma till? Du sa någonting. Ja, skönt och trevligt.
Nej,
och det är också det där. Är det, för det kan man ju rannsaka sig själv. Varför vill jag ha det på det här sättet?
Ja.
Är det för att jag tycker att det är trevligt eller skönt? Nej, för att det är där jag känner att jag, min själ kommer till liv. Liksom, där jag får kontakten och nerven. För att men kunna leva i vardagen. Så att egentligen, kristen tro är ju egentligen inte mysig och skön.
Nej.
På ett sätt. Den kan vara det också.
Jag tänker egentligen mer så här, trivas djupast sätt.
Ja.
Alltså så att man kommer, så att man faktiskt känner sig på något sätt tillfreds med, det behöver inte vara utan motstånd och det behöver inte bara vara smidigt.
Nej.
Men att det faktiskt är liksom någonting som, det här ger mig någonting. Alltså, på det sättet trivs jag i det.
Det
att jag inte hela
någonting.
Tiden går i liksom, det är jobbigt, det är lite,
nej.
Och suck, det är onsdag, då ska jag på det och så vidare. Utan att det ändå liksom, och att du känner att du som, alltså den här kombinationen mår jag bra av. Mm. Jag är mer ute efter det kanske.
Ja, men då är det nog så att den här gemenskapen, men sen kan det också vara i andra gudstjänst, nu pratar jag gudstjänst igen som du hör, i andra gudstjänstmiljöer som jag kanske inte skulle sätta som nummer ett på min önskelista. Där kan man ju få vara med om fantastiska möten och sådär också. Så man ska ju inte förringa någonting och tänka att det jag tänker och tycker är det som är liksom mainstream och det som Jesus har tänkt så. Men
ibland är det ju väldigt, tycker jag, min erfarenhet är att det är i mötet med liksom en hel, alltså vad är det här för sammanhang nu då? Mm. Vad är det här för ordning och hur, alltså som saker kan liksom öppna sig och bli liksom väldigt tilltalande och fascinerande. Just för att man inte är hemmablind då. Mm. Man är inte liksom van vid det riktigt, utan det blir liksom man möter någonting nytt och fast man då känner igen saker, hör saker i det där som man inte, alltså som man då givetvis då Allt behöver inte vara nytt för den saken.
Och då tycker jag det oftast är enklare när man kommer till helt, alltså när man är i andra länder och besöker andra kulturer och deras gudstjänstfirande, så är det också oftast något lite exotiskt över det på något sätt. Och det är lite spännande, lite nytt, man får, liksom, man känner inte igen sig riktigt. Och då kan det vara enklare att omfamna det på något sätt än att gå tillbaka till något, något gudstjänstfirande som kanske har touchen utav någonting som har skavt mig innan.
Ja, exakt.
Då är det inte lika enkelt att vara
vidsynt.
Ja, vidsynt, kan man säga så. Det där tycker jag är det jobbigaste utav allting, alltså hur, vad händer om man som församlingsutvecklare och pastor säger att man tycker att det är jobbigt att gå på gudstjänst? För det tycker jag ibland.
Ja.
Jag trivs inte alltid liksom, kan ofta känna mig lite så här.
Men inte det rimligt då? Och inte det liksom på ett sätt så här, jag kan förstå hur du menar att ja, men du ska väl liksom hålla gudstjänstflaggan högt jämt för att inspirera andra.
Mm.
Samtidigt kanske det är viktigt för andra, för de flesta känner nog så ibland. Att åh, vad jobb, eller det här var ju inte, och så vidare.
Och vågar vi prata högt, då menar jag att i den lilla gemenskapen så kanske det är lättare att prata om det. Det önskar ju jag, att vi ska kunna ha, skapa en kultur där vi vågar säga
hur det är. Och då kan det vara viktigt, tänker jag, att du också kan säga att ibland kan jag tycka att gudstjänsten inte,
utan att för den saken skulle då skamma sig själv. För jag tänker också att det också har med min, hur man ser på vad församling och kyrka är. Det jag kommer ifrån, så kanske man mer har tänkt att församlingen är lika helig som Jesus själv. Eller kyrkan. Mm. Och då kan man inte liksom ifrågasätta den, eller liksom, utan då är det då på något sätt går man emot Gud.
Ja, just det.
Men när jag pratar med andra människor från också kristna traditioner i Sverige som bara, va? Liksom. Den upplevelsen har inte vi. Har du med det synsättet på församling? Ja, men lite liksom.
Ja.
Eller lika väl som gudsbilden har varit lite skev kanske, självbilden, och också synen på vad församling är. Hur helig är till exempel den lokala församlingen? Paulus säger ju att vi är heliga, men liksom vad innebär det?
Ja.
Nu pratar vi väldigt inomkyrkligt här.
Jo, fast det är väl rimligt också att det är nog mest folk som är kyrkliga som lyssnar och funderar på framtidens kyrka. Så rent så. Så jag tror att du kan unna dig det.
Kan jag göra det?
Ja, jag tror det.
Ja. Nej, men, som sagt, det jag möter i mitt vardagsliv, det är ju det här lilla nära samtalet. Och jag tänker också liksom att kyrka är för mig att mötas på ett café.
Ja.
Och vara där människor är. Det är ju för mig kyrka. Kyrka är när vi möts, när två eller tre är församlade. Och där också där Jesus, nu låter jag också så här klyschor då, men jag tänker att kyrka är när vi samlas kring Kristus på något sätt. Och kyrka är ju både det osynliga på ett sätt, liksom det är anden som alltid är rörelse, samtidigt som kyrka är något otroligt konkret, någonting vi gör och är, liksom i vår praktik. Vad flummigt det blev nu.
Nej.
Hänger du med mig?
Jag hänger med.
I mina tankevillar här. Nej, inte alltid. Jag hänger inte alltid med i mina resonemang så. Men nej, för det är spännande. Vad är kyrka?
Och vad är kyrka? Alltså, du var inne och nämnde i början. Vilka är kyrkan för? Vilka får vara med i kyrkan?
Ja, för till exempel kan jag säga så här till någon som, nej, men du är inte med i kyrkan. Man kan ju säga, du är inte med i vår församling.
Ja.
Det kan man ju säga, för det är man inte om man inte är med på pappret då. Om man inte är med i kanske någon Hillsong eller någonting där man inte har något församlingsregister liksom. Men kan jag säga till en människa som jag har ett samtal, bara, du är inte med i kyrkan. Vem har mandatet att säga det till en människa? Och vad är det som definierar kristen tro? Vad är liksom den minsta gemensamma nämnaren för att någon ska få säga, nej men jag tycker ändå att jag tillhör den världsvida kyrkan.
Vad skulle du säga där då?
Det är då man liksom på något sätt behöver plocka ner det, tänker jag, till minsta beståndsdelen. Och då är det på något sätt ändå, tänker jag eller tycker jag, menar jag, att till nattvarden får ju alla komma som, säger vi, ekumenikyrkan, som söker på något sätt. Man behöver inte vara klar. Gudsbilden behöver inte vara färdig. Men på något sätt är ju ändå kyrkan att man på något sätt vill ha med Jesus att göra. Mm. Om jag skulle tratta ner det så då?
Mm.
Vad tänker du när jag säger så? Låter det helt så här? Nej, ha något med Jesus. Nej, men Jesus, alltså Kristus är ju kyrkans centrum.
Ja, ja.
Det har jag svårt att, liksom, det kan jag inte plocka bort.
Nej.
Utan Kristus, utan Jesus, utan uppståndelsen och utan helig ande. Som
så snarare så här, om jag då säger så här, jag vill ha med Kristus att göra. Alltså jag liksom fascineras av Kristus, jag liksom längtar efter och så vidare. Ja. Då är det med, alltså så här, men då har du med kyrkan att göra. Men om du däremot går till en kyrkolokal och är med på olika aktiviteter, men inte liksom, ja men Jesus vet jag inte, känns inte så viktigt. Vem av dem hört i kyrkan med givet då?
Ja, nej, det kan jag inte svara på.
Nej.
Endast Gud vet, tänker jag. Det är väl det som är, alltså det här mysteriet i vem är utanför och vem är innanför. Där kan vi också titta på att Jesus säger till officeraren att som inte är av den judiska tron. Att jag har inte sett någon större tro någonstans. Liksom. Ja. Så det där, vem är jag till att avgöra?
Ja.
Och vi har ju liksom både... Men vi har ju allt det där i Bibeln. Både liksom att alla har Kristus, blir frälsta. Men också den andra varianten då, att några går förlorade. Alltså, ja. Nu börjar jag babbla om det också. Men på något sätt handlar det om det till syvende och sist kanske. Eller handlar om det, men om man drar det till sin spets då. Vem? Men kyrkan finns ju till, man säger att kyrkan finns till för andra. Ja, men den finns ju också till för dig och mig liksom.
Ja.
Det är där vi får möjlighet att växa. Och det önskar jag väl också. Det ser man ju i många församlingar idag också, att det får vara en växtplats liksom. Där vi inte är färdiga. Och där inte min tolkning av Guds ord är den enda, utan att våra gudsbilder får brytas mot varandra liksom.
Mm.
Och där blir Kristus synlig.
Och rent så borde ju vara en plats som passar alla, eller i alla fall de flesta då. Om jag tänker, jag är ju liksom uppvuxen i ett kristet hem, precis som du.
Mm.
Och liksom snart 50 år har jag varit med då, på jorden och i det.
Mm.
Och jag är ju fortfarande liksom i allra högsta grad på väg och på upptäcktsresa inom detta.
Ja.
Alltså med, vem är Jesus djupast sett? Alltså, vad präglar Jesus och hans rike, hans blick, hans syn, hans hjärtslag? Allt det. Det är ju liksom inte något som jag säger, det blev jag färdig med när jag var 14. Liksom, eller 34 eller 44. Det är ju hela tiden på liksom växt inom.
Mm.
Och den personliga, liksom, alltså, vem är jag? Vem har Gud skapat mig till och så vidare. Och det där är ju samma, alltså, om du kommer in i detta senare. Eller inte ens är inne i det, men bara fascineras av det här sammanhanget. Jag har sett att ni samlas här.
Mm.
Skulle bara vilja kolla in det lite.
Mm.
Ja, du är varmt välkommen. Får vi se hur det växer till.
Mm.
Det borde ju egentligen vara. Men det är ju inte så ofta det funkar så väl?
Nej, kanske sällan, inte. Eller? Och sen tänker jag också då, hur hänger... För när vi pratar om kyrka och att ha Jesus, liksom leva efter Jesu hjärtslag på något sätt, då kommer vi ju aldrig undan det Jesus ständigt säger. Att ni måste gå vägen. Och det är ingen härlig, mysig väg liksom.
Mm.
Jag tänker när han säger att... När han står med lärjungarna innan han ska upp till Jerusalem, så säger någon av lärjungarna, men visa oss, vi vill komma direkt till fadern. Men vet du så lite, liksom, du måste gå vägen, det finns inga quick fix, du måste gå vägen.
Mm.
Och det kommer vi ju inte undan. Det är Jesus, de marginaliserade, de som är utanför, de faderslösa, änkorna. Det är ju på något sätt själva uspen i Jesu förkunnelse. Den kan vi inte fly ifrån och tänka bort. Så att nu får jag nog bredda mig lite då här när jag tänker på framtidens kyrka. Så tänker jag att framtidens kyrka måste vara vad den alltid har varit. Eller som den var tänkt, tänker jag, från början. En plats för alla. Och framför allt då för dem som Jesus vurmade extra mycket för.
De utsatta.
Och ibland kan man fråga, kan vi ens kalla oss en kyrka om vi inte är en utgivande plats?
Ja.
Den kan man ju ta sin funderare över.
Men då är det på något sätt, det är ju liksom en växtplats, jag förstår vad du menar. Man kan ju fastna också i att, men i mitt liksom fokus på mitt liksom, mitt självförverkligande.
Precis.
Men Men i allt liksom självförverkligande och självfördjupande, om det nu finns som ord, så i kristen verkelse så leder ju det till ett mindre fokus på sig själv.
Ja.
Det är ju liksom den fascinerande på något sätt, alltså den som liksom ger upp sitt liv på något sätt, vinner det och så vidare. Alltså hela den här paradoxen i att liksom, om jag då liksom faktiskt öppnar för en växt i mitt liv, så kommer inte det innebära mer av mig, utan mer, jag kanske tror det från början. Nu ska jag rikta blicken på mig själv och hitta mig själv. Du kommer hitta andra. Du kommer, för det är det Jesus pekar på hela tiden.
Ja, och när liksom jag tänker när Jesus möter Nikodemus, så säger han någon översättning, när det osynliga ändrade synliga.
Mm.
När man föds in i ett nytt liv. Och det där är ju någonting anden bara kan åstadkomma, skulle jag vilja säga. Och jag tänker ekumeniakyrkans vision, en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar.
Mm.
Och då menar jag att det är någonting pågående. Det är inte som händer, utan förvandlar mig, dig och världen. Och där har du ju mysteriet. Liksom, det händer någonting. Det kommer vi ju aldrig ifrån när vi läser Jesu möten med människor. Det händer någonting i människors hjärtan som får konsekvenser.
Ja.
Och då får man automatiskt, tror jag, ett hjärta som är likt Jesus. Det är ju Jesus, när han ger oss anden, så är det ju sin ande.
Ja.
Han liksom fördelar till oss.
Ja. Och på något sätt hjälper oss att hamna rätt, vilket gör att vi riktar oss, öppnar oss mer för andra.
Ja.
Vår blick gentemot andra. Jag vet Simon Sinek, vet du om han är?
Nej.
Författare. Nej. En väldigt populär amerikansk författare och tänkare och sådär. Han pratade om, jag lyssnade till honom, pratade om att han sörjer att det finns mycket självhjälpsböcker. För det är liksom, alltså hjälpa andra hyllan borde vara större. För det är då vi liksom, alltså vi mår så mycket bättre då.
Men det visar ju all forskning på, det är någonting som händer liksom.
Precis, och då berättade han också om en kvinna som hade bett honom om hjälp. Kan inte du coacha mig i mitt, jag har fastnat i mitt liksom, yrkeslivmässigt. Så han, det ska jag absolut göra. Jag skulle vilja ha hjälp med en sak av dig först bara.
Mm.
Och så kom jag inte ihåg vad det var. Men det var liksom någonting bara som han lät henne liksom fokusera på, liksom. Du får hjälpa mig först.
Mm.
Och då följer det andra på plats, visade det sig. För att hon var inte fokuserad på sig själv. Så hennes liksom, hennes mående, för hon mådde inte bra i sitt liksom fokus på det. Det var det han såg någonstans. Att om vi bara får, hon bara får hjälp med att rikta blicken åt något annat håll ett tag. Och gå upp i någon annans, att hjälpa någon annan, så kommer det andra att komma. Precis, så var det. Väldigt fascinerande. Och väldigt basic egentligen.
Mm.
Och självklart när man hör det på ett sätt. Men det där tänkte jag var så oerhört kristet i hela liksom det. Det är Gud i rörelse med överallt.
Ja, och vi vet ju inte. När Gud pratade med en kille som är pastor i Hovslätt. Som jag vet har många som har kommit till tro. Och under de senaste 10 åren. Och de har ett rikt barn- och familjeliv. Och han sa att vi har ingen magisk formel. Vi gör precis det som alla andra församlingar gör. Och det är väl det som är liksom.
Mm.
Vi kan, liksom, i framtiden kyrka. Vi kan spana, vi kan längta, vi kan drömma. Men vi kan inte förutse. Liksom, för Gud verkar alltid på nya sätt och genom nya människor. Och där tänker jag också att vi behöver hjälpas åt med att bekräfta tro hos andra människor också. För det tänker jag att vi som kyrka, men nu säger då, ibland tänker att vi ska nå ut. Det här har jag pratat med dig om innan. Mm. Men jag tänker också att det är viktigt att vi når in till varandra och litar på att det är Gud som alltid står för miraklet i en människas liv.
Mm.
Och lita på att det är Gud. Ja. Inte att det är jag, men också, för jag tar ju det här, går därför ut. I grundtexten tror jag att det står, när ni går ut.
Ja.
Alltså där lever. Men att gå ut, tänker jag också att vi behöver organisera oss i någon form av samfund eller kyrka för att stå upp liksom, som en institution, för att kunna göra en samhällelig påverkan. Där tror jag liksom att den institutionella kyrkan, om jag får kalla det liksom, eller formaterade, eller vad ska man använda för ord? Att där behöver vi verkligen gå samman och vara den här motkraften. Det kan vi vara i våra personliga liv också liksom. Så att jag tänker att kyrka, ja, det här blir lite, jag tycker det blir lite flummigt. Enkelt men lite flummigt.
Men det är ju kyrka med allt det är ju påtagligt och konkret och samtidigt absolut inte, för att det är ju i sån
Både synligt och osynligt.
Ja, precis. Och att det är liksom, man gör, kan göra konkreta saker.
Mm.
Och då är det precis som du säger. Då kan det vara, du kan göra samma konkreta saker på olika platser i samma liksom, tid.
Mm.
Och ändå få så olika gensvar.
Mm.
På ett ställe då så blir det liksom ett stort genomslag och människor kommer i rörelse. Ja. Och det blir, och på ett annat så står det ganska still just mm. där och då. Och då har det kanske inte med varken budskapet eller formen här, utan människors alltså, öppenhet på något
ja,
sätt.
Ja, eller som... ens det, vet du vem Charlotte Roth är? Jag mötte Jesus.
Ja,
hon sa ju så fantastiskt, ja. Eller fantastiskt, hon sa ju till mig. Att, fast vet du Johanna, för jag berättade om min omvändelse. Och sa att jag vill inte kalla mitt möte för en omvändelse, för jag hade inte ens sökt Gud. Alltså jag längtade inte ens.
Ja.
Och den tänker man ju bara, men hur hänger det ihop? Och det är ju det som är det härliga och frustrerande. Vi vet inte hur det hänger ihop.
Nej, just det. Och i de bemärkelsen att det behöver inte vara... Alltså att det är inte människor, utan det är Gud.
Det är Gud.
När, på ett ställe så på något sätt var det Guds tid.
Ja, och Gud... Sen tänker jag också det här liksom att Jesus säger att det är på er kärlek världen ska se.
Ja.
Och där tror jag också vi har en nyckel liksom till kyrkan som har varit och den kyrka som jag tänker är den kyrkan som Jesus älskar det är ju när vi försöker älska varandra och det är det som är det svåra tycker jag. På tal om också det här med gudstjänst att man kan sitta och reta sig och tycka att det är jobbigt och att stå ut med varandra. Den tänker jag är den stora utmaningen för oss som idag ändå på något sätt säger att vi har en bekännande tro på Jesus Kristus. Hur står vi ut med varandra, våra olika uttryckssätt liksom?
Ja. Är det därför du längtar efter en mindre gemenskap?
Ja, kanske det. Kanske det.
Med några färre att störa sig på.
Ja, men alltså, för, ja, ja, men, ja, den får, nej, ja, men, ja, men så tror jag lite att, men stör mig inte heller. Alltså,
nej,
grejen är ju den, jag skulle vilja säga så här, 99% av alla människor jag möter i församlingar och föreningar då, är ju underbara människor.
Ja.
Sen finns det någon procent som man ibland tänker att kan inte Gud gå fram med sin stora slipsten här och göra ett mirakel? Och ibland så ofta så är det ju de som hörs, skulle jag vilja säga. Men de allra flesta som jag möter, jag tänker, nu får jag säga att vi är på konferens.
Det får du.
Ja.
Du gjorde det precis.
Vi gick ju med i kyrkans konferens. Och jag tittar liksom runt om i mötet så tänker jag, vilka fantastiska människor.
Ja.
Och vilken rikedom. Där är vi nog också lite bortskämda, tänker jag, många av oss som befinner oss i kristna sammanhang och med församlingar. Att vi har sånt, många har det i alla fall, ett starkt nät runt omkring oss som jag vet att många som inte kanske har en kyrklig kontext eller så här saknar.
Ja.
Och att också inte glömma bort att tacka liksom för det man har. Att man, det finns människor jag kan ringa till när jag vill ha förbön, när jag vill vrida och vända på någonting. Alltså vilken rikedom.
Ja.
Så tacksam för det.
Och framtidens kyrka borde ju vara tillgänglig för fler och erbjuda det där. Alltså så att fler får upptäcka det helt enkelt.
Precis.
Ja.
Så framtidens kyrka, det är en... Nu låter det snabbt för losken. Nej, men också en framtidens kyrka. Jag tror också att framtidens kyrka... Alltså kyrkan förändras ju i samma takt som samhället förändras. Så jag tänker också att när det blir tuffare tider, vi ser ju att kyrkan... ganska snabbt kan ändra fokus.
Mm.
Alltså när vi kommer i kris så är det på något sätt som att kyrkan visar sin bästa sida.
Vid flyktingkrisen till exempel.
Precis.
Ja.
Och jag tror att om vi skulle få vara med om ett krig eller någonting här i Sverige, eller det är inte helt orimligt, jag tror på kyrkans kraft liksom.
Mm.
Att vi kanske ibland är lite slumrande, men ska vi slå på oss själva hela tiden för att vi råkar vara födda i det vi är födda i liksom. Så att jag tror att det finns också en utforskad potential i kyrkan som vi inte har sett än. Och den är allt annat än, tänker jag, mysig. Den är också kraftfull.
Ja, Och att det också kanske ibland så kanske vårt samhälle, vår tid, vår samtid och så vidare, även om vi har utmaningar i den, så har vi inte det där vi har ett ganska fint samhälle. Jag har byggt ganska mycket som gjort att liksom, människor har det bra ändå. Och då, det är inte den lättaste, sägs det ju ibland, att det är inte den lättaste tiden att vara kyrka i.
Nej.
När folk har det lite för bra, även om det fortfarande finns en saknad, en längtan efter Gud. Den tror jag aldrig försvinner, men den blir tydligare när det är jobbigare i livet.
Precis. Ja, men så är det ju.
Ja.
På något sätt. Mm.
Det är svårt att längta efter tuffare tider dock.
Ja, men jag tänker att det finns, Martin Lönnebro sa att vi behöver inte liksom frambringa mer kors liksom än vad som redan finns i världen. Utan allt har sin tid och varje människa och tid och epok går igenom sina liksom, sitt mörker, sina öknar, sina utmaningar. Så att, för så kan jag ju tänka ibland, liksom, vad är jag för lärjunge? Liksom, jag lever väl inte, har väl inte uppoffrat någonting. Jag har inte offrat mitt liv eller liksom... Men jag tänker att ja, men det kanske jag får göra ändå. Jag kanske får bekänna den färgen ändå. Det vet jag ju ingenting om liksom. Vem är jag då? Och vem blir jag då?
Ja, det är svårt att bli liksom... Eller känns onödigt att bli martyr i onödan också. Ja. Eller bara söka martyrskap. Utan helt enkelt vara på något sätt beredd för det man möter. Och stå i det man står i då. Och i den tid man är. Det är ju det spännande nu då. Nu har vi en samtidens kyrka och sen har vi en framtidens kyrka.
Och framtidens kyrka, vi vet ju inte. Och det är väl det som är, jag tänker att det är ju anden som är grunden i all liksom växt, både inåt och utåt. Utan anden så existerar ju inte församlingen heller. Så att jag tänker att det blir väl spännande att få se vad som händer i framtidens kyrka.
Ja, precis. Och att det på något sätt, där blir det väl då att på något sätt ha den här närheten till anden och Jesus och hänga på. Ja. Jag tänker vad som händer då. Mm. Det kunde vi sagt direkt bara då.
Det kunde vi sagt, hade vi sluppit hur länge vi har hållit på.
36 minuter i onödan.
För att definiera
Hoppas vi fick med oss något på vägen.
Ja, men jag tänker det. Jag tänker att de som lyssnar har förmågan att sålla. Kanske de kan vaska fram något litet guldkorn någonstans.
Ja. Det är bra, annars får de lyssna bara på den här sista halvminuten.
Ja, precis.
Tack Johanna.
Tack Henrik.